Det är härligt att få ha Jesus som vän. Vilken vän vi har i Jesus. Det är intressant att vi sjöng. Börja med att sjunga också. Vad heter det? Fäst dina ögon på Jesus. Den hade jag i tankarna. Ja, när jag förberedde predikan och när jag liksom gått och tänkt på gudstjänster idag, så hade jag just den sången i tankarna. Så att det var, tänkte jag ska sjunga den själv, men det går inte för jag är så förkyld, så jag klarar inte av att sjunga nu. Det skulle bli ännu värre än vanligt. Så att det funkar inte, men det var ju bra då att ni sjöng den. För det tror jag innehåller ett väldigt sant budskap. Alltså fäst dina ögon på Jesus. Se på Jesus, så kommer allt andra att blekna bort. Det är han som är våran kung, våran frälsare, våran vän. Det är han som har varit allt. Jag tycker det är härligt. Innan jag börjar predika så vill jag läsa en sak som Roger kom med. Som jag tyckte var så bra här. Jag lovar att läsa upp det här. Eller jag vill läsa upp det här. Jag vet inte, det var någon munk som hade skrivit det här någon gång. Jag vet inte när. På 1200-talet någon gång. Nu vet vi inte riktigt vem det är. Men det är någon, kanske någon som känner igen det här och kan upplysa oss om sen. Det första här. De sanningar som vi inte vill höra är nyttigaste för oss att lyssna till. Och det tror jag är ett väldigt sant ord. Men det kan man egentligen läsa som en bön. Det är en sorts bön. O Herre, låt mig bli en förmedlare av din frid. Låt mig bringa kärlek där det nu råder hat. Låt mig föra in förlåtelsens anda där det nu råder orättfärdighet. Låt mig bringa harmoni där det nu råder tvedräkt. Låt mig bringa sanning där det nu råder tvivel. Låt mig bringa ljus där det nu råder mörker. Och låt mig bringa glädje där det råder sorg. Giv, Herre, att jag hellre må söka trösta än att bli tröstad. Hellre förstå än att bli förstådd. Hellre älska än bli älskad. Till det genom att glömma sig själv som man finner. Det är genom att förlåta som man får förlåtelse. Det är genom att dö som man blir medveten om det eviga livet. Amen. Jag måste säga att den här munken hade fångat en djup sanning i det där. Och jag är glad att du förmedlade det, Roger, så vi fick ta del av det. Ja. Vi behöver få de här sanningarna rotade i vårt hjärta. Så är det. Och jag menar, för vi är människor, och som människor så är vi ganska inbilska och inbitna i oss själva ibland. Och vi kan behöva de här, den här bönen att vi ska få vara till välsignelse för andra. Inte bara att vi ska söka välsignelse hela tiden och få och ha och ta, utan vi ska få ge och ge och ge. Det var det Jesus gjorde, och det var det han lärde oss att göra. Jesus, han kom och han gav det yttersta av allt. Han gav sitt liv. Det är honom vi har som vårt exempel. Och det är just Jesus som jag vill predika om idag. Det är härligt att få predika om Jesus. Jesus är Jesus. Det finns ingen som han. Men vill inte vara med och be nu att det ska få bli en predikan från Guds hjärta. Att det ska få bli Guds ord och Guds tankar. Och inte bara mina tankar som förmedlas. Utan att Gud ska få vara med och göra det här levande. Så var med och be en bön om mig, för mig när jag predikar. Att det blir Guds ord som predikas. Ja, käre Fader i himmelen. Herre, jag ber i Jesu namn. Att under den här predikan så ska Jesus bli frammålad inför våra ögon och i våra hjärtan som korsfäst och som uppstånden och som levande idag. Jag ber, Herre, att det ska bli ditt ord som planteras i våra hjärtan, Herre. Att varje tanke som kommer ifrån dig, den ska få gå in i mitt hjärta och förvandla mig. Den ska få gå in i varje persons hjärta som sitter här idag, Herre, och är öppen för dig. Och förvandla våra liv för alltid. Men jag ber också, Herre, att det som kommer från mig själv, alla mänskliga tankar och liksom felaktiga idéer, att det ska bara få falla i glömska. Men så är det ju jämt, Herre, när man predikar, när man talar. Det är klart att det blir uppblandat med mänskliga tankar. Men jag ber, Gud, att ditt rena ord, det ska få så ett frö. Det ska få växa och det ska få bära frukt. Kom, helige ande, och gör ditt ord levande. Använd mig, töm mig på mig själv och fyll mig med dig. Det ber jag, Herre, i Jesu namn. Amen. Som sagt så handlar min predikan idag om det som verkligen är centrum för vårt liv. Det som är så oerhört viktigt och som vi behöver påminnas om och om igen. Det är någonting som egentligen är väldigt, väldigt enkelt, men som samtidigt faktiskt innehåller sånt oerhört djup att man kan, jag tror vi kommer att studera evigheten, alltså spendera evigheten och hela tiden få förstå djupet i det här. Och det är att allt som egentligen betyder någonting i det kristna livet, det är Jesus Kristus, alltså Jesus som person, vem han är och vad Jesus har gjort för oss. Det är det som är allt egentligen centreras kring. Vet att vi har ju en förunderlig tendens i människor att hela tiden tro att vi måste prestera saker, hela tiden måste göra massa saker. Det uppfylla krav liksom för att få förtjäna någonting eller för att få någonting. Det gäller både kristna och det gäller icke-kristna. Och väldigt många kristna, de tror att de i egen kraft på något sätt måste uppfylla Guds standard för att förtjäna Guds välsignelse, frälsningen eller andra av Guds löften. Och samma sak gäller många som inte är kristna. De tror liksom att ja, men kristendom, det är en religion som innehåller en massa krav och du måste göra det och det och det. Och när du sedan har gjort det, då kan du få komma till Gud. Den bilden har många. Att när du har gjort det där och det där, när du har förändrat ditt liv, då får du komma till Jesus. Man måste liksom bli perfekt först. Men egentligen så är det faktiskt precis tvärtom. Vi måste inse att vi kan aldrig bli perfekta. Vi kan inte i oss själva uppfylla de kraven som Gud ställer. Utan vad det handlar om är att vi får komma till Gud precis som vi är. Vi får erkänna för honom att jag är en svag människa, jag behöver dig. Och så får vi låta honom förvandla oss. För sanningen är att det finns ingenting. Det finns inte någonting som en människa kan åstadkomma inför Gud för att förbättra sin egen ställning inför honom. Det finns ingenting vi kan göra för att göra oss förtjänta av frälsningen. Det finns ingenting vi kan göra för att liksom hamna högre i rank liksom på hans någon slags steg där någonstans. Utan alla sådana försök är helt dumt att misslyckas. Det går inte. Det handlar om att Gud ger oss det här fritt och förintet av nåd. Ordet nåd är faktiskt det som ligger i grund för ordet gratis. Alltså gratias. Alltså, nu kan jag inte vilket, jag tror latin det kommer ifrån. Men alltså Gud ger oss det här gratis. Alltså helt fritt. Han ger oss av nåd. Förlåtelse för våra synder, han ger oss gemenskap med sig själv och han ger oss det eviga livets gåva. Paulus han skriver så här i Efesierbrevet kapitel 2 och verserna 8-9 att ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Och på ett annat ställe så står det så här i Bibeln att Gud säger att det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Det är Jesaja kapitel 43:25. Alltså det är Gud som frälser, han helar, han upprättar oss. Alltså inte på grund av vad vi har lyckats åstadkomma. Eller vilka vi är, eller vad vi gör. Utan på grund av vem han är. På grund av vad han har gjort. Och på grund av sin kärlek till oss. Och jag tror att det första är den sanningen verkligen får slå rot i våra hjärtan så vi kan bli sant fria. Så vi kan bli sant befriade från allting som binder oss. För det finns mycket som binder människor. Men när vi förstår det att det är Gud det handlar om. Att han gör det för sin egen skull. Alltså att han gör det därför att han är den han är. För att han är Jesus. Det är därför han gör det. När det kommer in i våra hjärtan och slår rot, då blir vi fria. Därför är det ett budskap som tål att upprepas gång på gång på gång på gång på gång. För vi är ganska hårdhjärtade av oss i människor. Nu vet jag att bakgrunden är den att när Gud skapade människan så skapade han oss till att leva av honom, med honom, i gemenskap med honom. Han skapade oss att vara beroende av sig själv. Det vet vi. Det har vi läst och hört så många gånger. Han skapade oss till sin avbild. Han blåste in livsande i oss. Och människan leder en intim relation med honom. Men vi vet att det händer det förskräckliga. Jag måste ju få med det här för helhetens skull i predikan. Det förskräckliga som hände. Det står i första Moseboks tredje kapitel. Och jag vill läsa bara verserna 6-10 där. Du vet att Gud har skapat människan. Sen kommer Satan och frestar människan och bedrar människan helt enkelt och säger åt dem att göra det som Gud hade förbjudit dem att göra. Det enda Gud hade förbjudit dem att göra. Han frestar dem med det här, att äta av den förbjudna frukten. Och då står det så här i första Mosebok kapitel 3 och från vers 6 att kvinnan såg att trädet, alltså det förbjudna trädet då, var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom han fick förstånd av det. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. I kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Alltså innan Adam och Eva syndade, innan de gjorde det förbjudna, det enda förbjudna ska tilläggas, det, så såg de på Gud. Han var ju deras allt. Han var allting de hade sitt hopp i. Han var allt som uppfyllde deras behov. Alltså allt var uppfyllt i honom. Gud var deras allt. Men när de syndade, de vände Gud i ryggen, då blev de plötsligt medvetna om sin egen svaghet. De blev rädda, de började frukta. Så är det i oss också. Ser vi på oss själva, fokuserar på oss själva, vår egen svaghet, då är det väldigt lätt att vi blir rädda. Vi blir, alltså, vi får fruktan precis som dem. Och den här fruktan leder till att man i egen kraft försöker prestera saker för att nå upp till Gud igen. Det är dumt att misslyckas, för vi kan inte det, och då får vi ännu mer fruktan. Och så går det där neråt i en spiral som bara blir värre och värre. Och vi liksom väver in oss själva i någon slags prestationstänkande och väldigt, väldigt jobbiga saker. En evig strävan liksom, som är dömd att misslyckas. Och allt det där är ett resultat av det här första misslyckandet, och ett misslyckande som vi alla har gjort oss skyldiga till. Alltså att vi har vänt Gud i ryggen. Det är synden som är grunden till det här problemet. Och när man ser på sig själv då och inser att man har det här problemet, då är det så skönt faktiskt att gå till Bibeln och få se hur det egentligen är och hur det verkligen är. För det är det vi behöver göra. Ja, vi ska försöka se lite närmare på det idag. Som vi såg, som jag läste, så är det jättetydligt i Bibeln, de här två verserna jag läste, tre verserna, att det handlar inte om vad vi människor gör, utan det handlar om vad Gud har gjort och vem Gud är. Rättfärdigheten som vi får, alltså att bli rättfärdig, den grundar sig inte i oss själva, utan rättfärdigheten grundar sig i Gud. Det är på grund av vem Gud är som har förlåtit oss våra synder. Det är på grund av vad Jesus har gjort som det kan ske. Alltså allt beror på vem Gud är och inte vilka vi är. Därför kan det vara ganska intressant att göra ett studium i Bibeln och se vad Bibeln egentligen säger om vem Gud är. Alltså om Gud säger att det är jag som för min egen skull sticker ut i överträdelser, då kan det vara väldigt intressant att faktiskt ta reda på vem han är. Hur vet vi det där? Ja, det finns några olika infallsvinklar där man kan studera vem Gud är i Bibeln. Det talas väldigt mycket. Så Bibeln är ju faktiskt Guds uppenbarelse till oss. Bland annat så visar Gud vem man är genom själva skapelsen. Det står i Romarbrevet kapitel 1 och vers 20. Att ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk som han har skapat. I psalm 19 och vers 2 så står det att himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Man kan alltså se på skapelsen, man kan se på skönheten, på ordningen i universum, i kosmos, och förstå att det finns en skapare där bakom och förstå många av hans egenskaper. Nu är skapelsen fördärvad genom syndafallet, och det finns miljöförstöring och det finns krig och det finns elände. Men när vi ser på allt, ja, om vi tänker oss hur det hade varit om allt det här onda inte hade funnits. Och när vi ser på en skön sommardag, eller varför inte en vinterdag om man är lagd åt det hållet, så då kan man förstå att Gud är god. Man kan förstå Guds kärlek. Och när man ser skönheten, alltså ordningen i hela det enorma kosmos som finns, så då förstår man att Gud är mäktig, Gud är stor. Det är han som har skapat allt detta. Och i hans ögon så är det förmodligen mycket, mycket litet. Det som för oss kan vara oändligt nästan. För det andra, och det är det jag kommer att uppehålla mig en stund här vid, så kan man studera Guds namn i Bibeln för att reda på vem han är och ja, förstå egenskaper av honom helt enkelt. Därför att det är så att i Gamla testamentet speciellt så avslöjar namnet på en person egenskaperna den har. Till exempel så namnet Adam, den första människan, det här samma från ordet Adama eller Adama, jag vet inte hur det uttalas, men det betyder människa på hebreiska, och det kommer från det ordet Adama som betyder jorden. Det är för att Adam skapades av stoft ifrån jorden. Ett annat exempel då, det kommer från Nya testamentet, men det är ju Jesus. Jesus betyder Javé eller Jehova är frälsning. Och på samma sätt då, när man läser i Gamla testamentet, så uppenbarar Gud olika sidor av sig själv genom sitt namn, alltså genom att uppenbara sitt namn. Och det där kan man uppehålla sig kring väldigt, väldigt länge, men jag ska göra så att jag vill göra en lista på några olika namn genom vilka Gud uppenbarar sig genom. Man brukar beteckna de här namnen som Guds förbundsnamn, alltså de som har att göra med hans förbund som han sluter till oss människor. För Gud är en Gud som sluter förbund. Alltså han slöt förbund med Noah när Noah kom ut ur arken. Det vet vi, det här regnbågen som tecken på det, att han ska aldrig mer utplåna människan. Han slöt förbund med Abraham, och senare slöt han också förbund med hela Israels folk, det här lagförbundet på Sinai berg, med tempelgudstjänsten och allt det här. Det som i Nya testamentet kallas för det gamla förbundet, eftersom han sen slutit ett nytt förbund, Jesus, som vi kommer att komma in på. Men vi ska se på det här Guds förbundsnamn som han visar, och som visar på vem Gud är och vad han har förbundit sig. För det förbund handlar om det, att man uppfyller olika delar i ett förbund. Man sluter ett, liksom en pakt. De visar på vem Gud är och vad han har förbundit sig att faktiskt göra för oss, för att göra för sitt folk. Det första av de här namnen då som jag vill komma in på. Först ska jag säga att när i Bibeln, i Gamla testamentet, står Herren med stora bokstäver, alltså med versaler, då är det Guds egen namn, Javé eller Jehova. Det beror på hur man väljer att uttolka det där. Hebreiskan innehåller inga vokaler. Därför så pågår en diskussion huruvida man ska uttala det Javé eller Jehova. För mig är det oviktigt. YHWH eller JHVH står det i hebreiskan. Men det är i alla fall översatt med Herren med stora bokstäver, och det är alltså Guds egen namn. Det är därför det kan stå ibland att Herren Herren säger, alltså Herren Javé eller Herren Jehova säger. Han är den enda guden. Det finns många gudar, avgudar, men det finns bara en gud som är den sanna guden, och det är Javé eller Jehova. I alla fall då, det första av de här namnen som man sammanknyter med sitt namn Javé eller Jehova, det är Jehova Jaire. Uttalas vet jag inte, men det betyder i alla fall Herren vår försörjare, eller Herren som förser. Och det finns med i första Moseboks 22 kapitel. Det finns en berättelse om hur Gud prövar Abrahams tro genom att säga åt Abraham att Abraham ska offra sin enda son Isak, den son som Gud tidigare har lovat att genom honom ska Gud göra Abraham till ett stort folk, alltså stamfader till ett stort folk. Och ändå säger han att han ska offra den här sonen till honom. Och Abraham, han springer faktiskt iväg och gör det här. För han litar på Gud. Han litar på att Gud på något sätt har en lösning på det här. Och då står det så här i första Mosebok kapitel 22 och från vers 9. Och då alltså Abraham och hans son Isak har varit på vandring till platsen där Abraham då skulle göra det här offret. När han kommer fram till en plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. Stackars Isak, måste jag säga. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham! Han svarade: Här är jag. Då sa han: Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. För nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Alltså i vers 14 så lyder det Herren förser att Javé eller Jehova Jaire. Alltså Gud förser oss med allt vi behöver. Det är uppenbarligen sitt namn. Det där kan man ju också uppehålla sig kring väldigt, väldigt länge. Men jag vill läsa vad Jesus säger om det. Om att Gud förser oss med allting vi behöver. I bergspredikan, eller Matteus kapitel 6 och från den 25 versen där, så säger Jesus så här. Det är vers 25-33 i Matteus 6. Ska vi rätta evangelium nu? Så här: Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ditt liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Gör det därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Herren förser oss alltså med allt vi behöver. Han är Jehova Jireh. Det andra namnet som Gud uppenbarar i Gamla testamentet är Jehova eller Jahve Rafa. Det betyder Herren vår läkare. Och det finns i andra Mosebok också, kapitel 15. Det är i samband med israelernas uttåg i Egypten. Alltså de har vandrat ut i Egypten. De springer runt i öknen. Ni vet att de var där under 40 år i öknen. Så det hann ju hända ganska mycket där. Men då står det så här i andra Mosebok, kapitel 15 och vers 26. Gud säger så här: om du hör Herrens, din Guds röst, och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna. Jag är Herren, din läkare. Alltså han är Jehova Rafa, Herren vår läkare. Det där löftet, det var ju förbundet till det förbund som Gud hade slutit med Israels folk. Alltså om de höll sin del i förbundet, då skulle Gud hålla sin, och han skulle visa för dem att han var Gud, deras läkare. Och det finns en väldigt, väldigt lång rad med löften i Bibeln om gudomligt helande, att Gud är en Gud som helar. Jag ska väl läsa ett av dem i Saltaren, det 103 kapitlet, och de fem första verserna. Det säger David så här, eller Gud genom David, den helige ande talar genom David: lova Herren min själ, ja, hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv ifrån förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Alltså Gud är en Gud som vill bota alla våra sjukdomar. Det tredje namnet då som Gud uppenbarar sig som, det är Jehova Nissi, Herren vårt segerbaner, eller Herren vårt baner, Herren vår seger betyder ungefär. Det finns också i andra Mosebok, och det är också när de är fortfarande kvar i öknen. Det här är ett sammanhang där, ja, vi läser det, andra Mosebok kapitel 17, strax efter det här andra, där han uppenbarar sig som Herren vår läkare då. Andra Mosebok 17 och från den 8:e versen: sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sa Mose till Josua: välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom och han satte sig på den. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer, en på var sida, så hölls hans händer stadigt till att solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Herren sa till Mose: skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer det, och inpränta det hos Josua, för jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himmelen. Och Mose byggde ett altare och gav det namnet Herren mitt baner. Alltså Jehova Nissi, Herren vår segerbaner. Det finns lite olika översättningar på det. Alltså segern berodde inte på Israels folkstyrka, utan segern berodde på Gud. I Jesaja kapitel 59 och vers 19 så står det att när fienden bryter fram likt en flod så ska Herrens ande driva honom på flykten. Det är inte våran strid utan det är Guds strid. Fjärde namnet då som Gud uppenbarar sig som i samband med det här med sitt Javé-namn, det är Jehova Mkadesh. Man skulle egentligen skriva upp någonstans, men Herren som helgar och avskiljer oss betyder det. Det är i andra Mosebok kapitel 31 och den 13:e versen. Jag läser bara den. Det säger Gud så här, jag läser den 12:e också. Herren sa till Mose, se till Israels barn, mina sabbater ska ni hålla, för de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Gud är alltså den som avskiljer oss, den som sätter oss till att vara hans barn. Den som renar oss och helgar oss, avskiljer oss. Femte namnet, Jehova Javé Shalom, Herren vår frid, eller Herren är frid. Det är det namnet uppenbarligen Gud för Gideon. Han kallar Gideon, det här är ännu lite senare i historien då. Israels folk har väl kommit in i Israel, men de är ockuperade av ett folk, annat folk som heter Midjaniterna. Och Gud han kallar på Gideon att han ska befria Israels folk ifrån den här ockupationen. Och Gideon han ser på sig själv, kan vi läsa det sammanhanget, och han ser sig själv som att han, ja men jag är den, alltså min släkt säger han är den allra minsta av alla släkter i Israel, och själv säger han den lägsta i min släkt. Han ser alltså sin egen svaghet, han ser allt det här negativa, han ser att han är den minsta av de minsta helt enkelt. Och därför så begär han av Gud att Gud ska genom ett tecken. Och den här berättelsen den finns i Domarbokens 6:e kapitel. Och när han har bett Gud om det här tecknet, då står det så här i Domarboken kapitel 6 och från vers 22. Så här, att när Gideon såg att det var Herrens ängel, alltså han hade fått svar på det här tecknet då. Då sa Gideon, ve mig Herre, Herre, jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Men Herren sa till honom, frid vare med dig, frukta inte, du skall inte dö. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid, alltså Javé Shalom. Och det finns kvar än idag när det här skrivs ner då, i det abisritiska offra. Alltså vi ser att Gud, alltså Javé, Jehova uppmanar Gideon att inte frukta, därför att han är med honom, därför att han är hans frid. Och på samma sätt är det med oss, vi ska inte frukta därför att Gud är med oss. Ser vi till vår egen svaghet som man säger inledningsvis, då kan vi frukta och vi kommer att falla om vi försöker sträva efter målet själva. Men ser vi på Gud och förstår att det är honom var vår frid, då kommer vi att lyckas. Och det var, gick ju också sen att Gideon drev ut det här folket och alltihopa med väldigt liten skara människor. Det kan vi ta en annan gång. Det sjätte namnet som Gud uppenbarar sig som i samband med Javé då, det är Jehova eller Javé Rohi. Det betyder att Herren är vår herde. Herren vår herde. Det finns i den 23:e salmen. Och jag väljer att läsa hela den. Herren är min herde. Mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig, din käpp och stav de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Alltså Herren är våran herde. Han är Javé Rohi, den som leder oss, den som får föra oss till det vi ska få vila på gröna ängar. Sjunde namnet, Jehova Tzidkenu. Det betyder Herren vår rättfärdighet. Det där hittar vi i Jeremias bok. Det är faktiskt på två ställen. Och det är två stycken messianska profetior, alltså profetior om Messias. Jeremia kapitel 23 och vers 5 och 6. Där profeterar då, det profeteras så här: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom. Herren vår rättfärdighet. Eller jag vet inte nu. Och sen i det 33 kapitlet också så återfinns där igen. Verserna 14-16. Se, dagar ska komma, säger Herren, när jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Judahus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så, Herren vår rättfärdighet. Det här handlar ju om Messias, om Jesus och frälsningen i honom, och det kommer jag snart komma in på. Sista Guds namnet som Gud uppenbarar i Bibeln, i den här serien i alla fall, Jehova Shamma, eller jag vet inte hur det uttalas, men Herren den närvarande betyder det, Herren är här. Det finns i Hesekiel kapitel 48. Jag läser den vers 35. Hesekiel vers 48 och 35. Det är faktiskt sista versen i Hesekiel. Att runt om staden, runt om ska staden mäta 18 000 alnar. Och för all framtid ska dess namn vara, här är Herren. Och det visar att Gud alltid kommer att vara med oss. Och det kommer jag också komma in på lite mer här. Okej, okay. Det var en genomgång av vad Gamla Testamentet säger om Gud och Guds namn. Och vad det uppenbarar av Guds karaktär. Och om det förbund som Gud har slutit med sitt folk. Och vad han själv då lovar att uppfylla. Jaha, säger någon, men du sa att du skulle prika om Jesus. Ja, det är det jag gör. Därför att det mest väsentliga sättet som Gud uppenbarar vem man är, det är genom Jesus. Och Jesus, det är Gud som blev människa. Gud själv, Javé, Jehova, blev kött. Ordet blev kött. Och han visar oss precis vem man är. I Filipperbrevet kapitel 2. Det här är ett fantastiskt ställe. Filipperbrevet kapitel 2 och från vers 5. Det står det så här: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Alltså Gud har gett Jesus namnet över alla namn. Som jag sa tidigare så betyder Jesus, Javé eller Jehova, är frälsning. Men det här stället visar på att allt det som Guds namn, eller som Gud uppenbarar genom sitt namn, och även på andra sätt i Gamla Testamentet, det uppfylls i personen Jesus Kristus. I personen och namnet Jesus Kristus. Jesus har namnet över alla namn. I Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 19 och 20 står det att för Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Det visar också på att det är just på korset som allt det här fullbordas. Det är på korset som Gud fullbordar sitt förbund med oss. Det är där han fullbordar sina löften. Det är där han löser allting helt enkelt. Allt sammanfattas på Golgata kors. Jag kommer ihåg det där första förbundsnamnet som jag sa. Det kanske inte gör, men det var i alla fall Jehova Jireh. Som vi kunde läsa i första Mosebok, där Gud ger Abraham den här baggen som han offrar som ett ställföreträdande offer för Isak. På samma sätt så Jehova Jireh, Gud som förser. På samma sätt så försåg Gud oss med det perfekta offerlammet Jesus Kristus till ett offer för våran synd. Hela den här berättelsen om Isak och Abraham är ju en förebild på att Jesus skulle offras. Alltså Gud sände sin enda son till att dö våra ställe. Det står i andra Korinthierbrevet 5:21 att den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det är också genom det offret som Jesus blev vår rättfärdighet. Han är Jehova Tzidkenu. Sen hade vi Jehova Nissi, Herren vår segerbaner, eller Herren vår seger. Även där fullbordade Jesus på korset, för det var där Jesus vann den fullständiga segern. Det står så här i Kolosserbrevet 2, vers 13, andra halvan till vers 15, att han har förlåtit oss alla överträdelser, strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Det var på korset som Jesus triumferade över Satan och över synden. Sen hade vi Jehova Shamma, Herren är närvarande, eller Herren är här. Det fullbordades också på korset, för det var där som Jesus öppnade vägen tillbaks in i Guds närvaro igen. Ni vet att när Jesus dog på korset så står det att förlåten i templet rämnade. Det som skilde det heliga från det allra heligaste, det Guds närvaro var, det rämnade mitt i tu. Och vägen in i Guds närvaro öppnades. Och Jesus lovar ju också att jag är med er alla dagar intill tidens slut. Dessutom så gjorde han genom sitt offer på Golgata oss till sitt tempel där den heliga ande bor och alltid är med oss. Sen hade vi Jehova Mkadesh, Herren som helgar mig. Paulus han skriver så här i första Korintherbrevet kapitel 1 och vers 30. Jag läser här. Honom, alltså Gud, har ni att tacka för att ni är Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För det ska ske som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Ser man det sammanhanget som det där står i, så talar Paulus hela tiden om korset, både före och efter. Han säger till och med ett par verser efter i kapitel 2, vers 2, att jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Alltså till och med våran helgelse, alltså det som vi brukar beteckna våran vandring i Gud, när vi ska bli mer lika Gud, vi ska bli mer lika Jesus, det som det handlar om att vara kristen, att förvandlas mer och mer lika honom, till och med det beror på Jesu död på korset. Det är inte någonting vi själva presterar, utan det har Gud fullbordat genom Jesus. Sen hade vi Jehova Rohi, att Herren är vår herde, Herren är min herde. Jesus som säger så här i Johannes kapitel 10. Någonting väldigt intressant. Johannes 10 och från den 11 versen. Han säger så här: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river om och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. De måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Alltså Jesus säger att han är den gode herden som ger sitt liv för fåren. Och vart gjorde han det? Jo, just det, han gjorde det på korset. Han är Jehova Rohi. Nu återstår två stycken av de där förbundsnamnen som jag läste upp i början. Han tog upp, det var Jehova Rafa, Herren vår läkare, och Jehova Shamma, eller Shalom, Herren vår frid. Och även de två fullbordar Gud och visar vem man är i Jesus på Golgata kors. Och det sammanfattas så otroligt bra i Jesaja kapitel 53, så jag måste läsa det även i den här predikan. Jesaja 53 och vers 4-6. Det är tre verser där som oerhört fint sammanfattar vad Jesus faktiskt gjorde på korset. Väldigt centrerat. Står så här från vers 4: att det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all våran skuld lade Herren på honom. Alltså vi ser här att det var på korset som Jesus bar alla våra sjukdomar. Han är Jahve eller Jehova Rapha. Det var på korset som han bad straffet så att vi som var som vilsegångna får kan komma hem igen. Han är Jehova Rohi, Herren vår herde. Det var på korset som han blev vår rättfärdighet. Han är Jehova Tsidkenu. Det var på korset som han vann seger. Han är Jehova Nissi. Det är genom blodet på korset som han helgar oss, avskiljer oss, tar oss till sig. Han är Jehova Unkadesh. Det är genom blodet på korset som han bringar frid. Han är Jehova Shalom. Kort sagt så kan man sammanfatta det med det Jesus säger själv innan han dör på korset, att det är fullbordat. Det är fullbordat. Allt sammanfattas alltså i det som Jesus gjorde på Golgata kors. Det var där han bar våran synd. Det var där han öppnade vägen tillbaks till Gud igen. Det var där han tog itu med allt det här onda som hade drabbat människosläktet. Därför finns det ingenting som vare sig kan, får eller behöver göra till det Jesus gjorde där. Allt är fullbordat. Och Jesus han säger så här under den sista måltiden, eller den första nattvarden, eller hur vi vill kalla det för, det som ligger till grund för våra nattvard. Han säger det kvällen före sin korsfästelse när de delar bägaren, att denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Alltså Gud instiftade ett nytt förbund genom Jesus, genom det blod som han utgöt. Han stiftade med sitt eget blod. Och i det förbundet så har Jesus fullbordat allting som behövs. I det gamla förbundet då vet vi att det fanns olika krav som människan var tvungen att uppfylla för att liksom, ja, då skulle följa lagarna hit och dit. Och då skulle Gud uppfylla sin del. Men i det nya förbundet så har Jesus fullbordat allt som Gud kräver. Och sen offrar han sig själv och använder sitt eget blod som ett förbundsblod. Och stiftar det här med oss. Och när vi vet det, då behöver vi inte känna fruktan längre. Vi behöver inte känna någon prestationsångest. Vi behöver inte känna att vi måste kämpa och kämpa och kämpa. Utan vi får faktiskt helt enkelt veta att det enda vi behöver göra är att ta emot allt det som Gud vill ge oss. Vi får vila i tro på Gud. Lita på att han har gjort allt det här. I det här förbundet som han erbjuder oss. Som han har slutit genom Jesus. Vi får i tro vila i Gud helt enkelt. Jag är alldeles snart klar. Men jag vill läsa ur Hebreerbrevet här också. Det står så här i Hebreerbrevet kapitel 4. Om trons vila. Hebreerbrevet 4 och från den 9:e versen. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. Och den vila som man talar om, det finns i vers 3. Det är vi som tror som går in i vilan. Alltså trons vila. Den vila som litar på Gud och fullständigt överlåter sig till honom. Och släpper taget om sig själv. Och tror på det han har sagt. Paulus han sammanfattar det på ett sätt. Han säger så här, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det intill Kristi Jesu dag. Det är inte jag eller du som ska fullborda verket, utan det är faktiskt Gud. Han som har påbörjat i oss, han ska också fullborda det. Och i Filipperbrevet 2:13 säger han också så här, att för Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Och den här vilan, den grundar sig fullständigt i det som Jesus gjorde på Golgata kors. Alltså Jesus Kristus och det han har gjort. Så sammanfattningsvis kan man alltså säga att Gud vill inte att vi ska se på oss själva. Han vill inte att vi ska jämföra oss med andra. Vi ska inte se på någon svaghet och tycka att vi är liksom så, utan vi ska se på honom. Vi ska tro på honom, vi ska lita på honom. Vi ska se på vem han är och vad han har gjort. Det är uppenbart för oss dels genom skapelsen, dels om vi studerar Guds namn, men framför allt så uppenbarar han vem han är genom Jesus Kristus. I vilken Gud lät hela fullheten bo, som det stod i Kolosserbrevet, och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Och jag tror att när vi i trons vila får vila helt enkelt i den här sanningen, det är då som vi kan leva det liv som Gud har tänkt för oss. Allra sist ska jag sammanfatta. Det finns några verser i Hebreerbrevet, det 13:e kapitlet, som sammanfattar egentligen allt det här som jag har sagt nu. Jag kunde bara läsa de här verserna så hade det varit bra. Hade ni sluppit sitta och lyssna på mig så länge. Nej då. Hebreerbrevet kapitel 13, vers 20-21. Faktiskt otroligt bra verser. Det säger författaren så här, att fridens Gud som i kraft av ett evigt förbundsblod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp ifrån de döda. Han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja, och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Ja, kära Jesus, jag tackar dig, Herre, för att allt sammanfattas i dig. I dig bor hela gudomens fullhet i kroppslig gestalt. Du blev människa, Gud blev människa. Javé, Jehova, blev människa i dig. Tack Jesus för att du levde och fullbordade under ditt liv allt det som Gud kräver av människan. Och du valde sen att av helt fri vilja välja att ge ditt liv som ett offer för oss i våra ställe. Och sluta ett nytt förbund med oss i ditt eget blod. Tack att du besegrade synden, tack att du besegrade djävulen, tack att du besegrade allt det onda. Och tack Herre att du också besegrade döden när du uppstod igen. Tack att du lever än idag och du har öppnat vägen in till Gud, Fadern själv, in i det allra heligaste genom det här. Och tack att vi får komma till dig, Herre. Inte för att vi är perfekta på något sätt, inte för att vi har lyckats prestera någonting, inte för att vi har gjort det och det och det, liksom någon lista vi checkar av här, utan tack att vi får komma till dig på grund av dig. Precis som vi är, där vi är just nu, så får vi bara komma till dig och säga: Jesus, här är jag. Gör vad du vill med mig. Förvandla mig. Jag har ingenting att ge dig, Herre, men ta det som inte finns och gör någonting gott av det. Jag tackar dig, Jesus, att du kan göra oerhörda saker som vi aldrig ens kan förstå och tänka oss när vi ger våra liv till dig. Så Herre, jag ber att du ska bli allt i alla. Bli vårt allt. Var vår Herre, var vår Gud. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag kan ju inte annat än att säga det avslutningsvis, att om det finns någon här som känner att ja, men jag har levt i det kanske prestationstänkande, eller ja, att det på något sätt har träffat och vill komma in i den här trons vila, då ska vi naturligtvis bereda rum för utrymme för att du ska få förbön om du vill. Vi ska be för varann. Det är ingenting konstigt med det, inget speciellt med det, utan det gör vi bara avslappnat och som vanligt. Vi sjunger någon sång och så, om de som vill får komma fram och antingen stå här eller sätta sig, och så de som vill få med och be helt enkelt. Ni vet att det två eller tre kommer överens att be om, det ska också ske. Jesus, han säger så här att kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Amen. Så att jag överlämnar åt er att sjunga valfri sång och så ser vi vad som händer. Välkommen fram.
Jag tyckte att vi kan ta den i repris en gång till. Och så gör vi som Daniel sa. Vi fäster blicken på Jesus. Vi har gjort det under hela predikan. Men det är just det här mötet med Jesus. Jag får sträcka mig mot honom. Jag ser på honom, sträcker mig mot honom. Och så får vi ha ett möte med honom. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verklighetens sjö. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verklighetens ljus. Se upp till hans kors och du ser hans triumf i den död som blev livet för dig, första versen. Fäst dina ögon på Jesus, se in i verklighetens ljus. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och maj. Fäst dina ögon på Jesus, se in i verklighetens ljus. Se upp till hans kors och du ser hans triumf i den död som blev livet för dig.